Välkomna till Modemodemet, podden med det bästa startup-ljudet. Jag heter Bartek, med mig har jag Patrik. Anders är någonstans i Centraleuropa. Vi vet inte riktigt vart. Men vi har sett livstecken, så han verkar ganska okej. Okay. Han är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. God fortsättning, Patrik.
God fortsättning på det med.
Har du haft ett bra lov?
Jo, men det har varit ett bra lov. Synd att det är slut bara. Jag hade gärna haft 2 veckor till.
Mm. Jag hör dig och sympatiserar. Men jag måste ändå säga att det är ganska trevligt att återgå till rutiner. Jag är en rutinmänniska som inte klarar av att sätta egna rutiner, så det är jättebra när jag får rutiner påslängda av omvärlden.
Jag känner igen det där.
Men du, vi dyker rakt in i vår spicy topic för idag. För du ska bli en skön React-snubbe.
Nej, det ska jag verkligen inte bli.
Vi pratade i vår gruppchatt om att du inte var helt nöjd med HTMX. Och du har faktiskt byggt ett projekt i HTMX. Så du har skinn på näsan och data att backa upp det med. Men vad var grejen? Varför började du se dig om efter något annat?
Saken om HTMX... Jag är inte missnöjd med HTMX. Det är bara att HTMX, när man behöver göra mer avancerade saker med HTMX, så blir det lätt att om man bygger på och man kanske inte refakturerar, och även om man refakturerar så kan det bli ganska rörigt. Så just nu håller jag på att bygga en sak tillsammans med några vänner, och så pratar vi om det, och vi kanske borde kolla på något så här frontend bibliotek typ React eller Angular eller någonting. Okej, men vi kollar på React, och det verkar ju vara mest använt och så där. Tanken var väl så här att vi ville ha ett mer centralt sätt att hantera state och övergångar och den typen av saker. Och sen också när man ska börja integrera mer interaktiva komponenter. Det mesta nu för tiden är så här, men det här är gjort för React, det här är gjort för... Mm. Ja. Och så tänkte vi, vi kanske borde titta på det då. Men nu har jag tittat på det och jag vill inte alls göra det där. Och jag skulle kunna sitta en timme och prata om allting som är fel med det. Men usch, säger jag bara. Usch.
Musik för mina öron.
Ja.
Grejen är, jag har också suttit med React på uppdraget nu de senaste 2 månaderna. Och så länge jag inte behöver ansvara för det, så jag är helt fine. Liksom jag förstår vad som händer. Och jag kan gå in och göra punktinsatser. Men jag skulle inte vilja liksom hålla allting uppdaterat och...
Nej, jag förstår vad du menar. Och det var lite det jag kände, för jag satt och jag gick igenom så här några React tutorials och typ 3, satt säkert i 3 timmar någonting. Jag förstår grunderna med liksom state och properties och hooks och allt det där som de pratar om. Men sen när man kommer till liksom, men du ska inte använda React som ett bibliotek. Du måste ha ett React-bibliotek. Du måste ha ett framework. Okej. Okay. Står det på Reacts hemsida. Och kom ihåg nu att jag är ingen frontend-utvecklare, utan jag, ja, så om ni tycker att jag är dum i huvudet nu, så är jag antagligen lite dum i huvudet, men jag är också ingen frontend-utvecklare. Okej, okay, men du behöver ett ramverk. Så här. Och här är 4 production grade ramverk du kan välja på. Står det på Reacts hemsida. Och jag bara, för jag hade frågat i en chatt så här, och det var en som sa det liksom, att använd inga ramverk så här, om du är ny liksom. Använd bara React. Men det fanns inga instruktioner att bara komma igång med React. Man var tvungen att använda ett ramverk. Så det var så här, Next.js, Remix.js. Okej, okay, så jag började kolla lite på dem. Remix.js, nej, det är tydligen deprekerat nu. De håller på med något annat, React Router eller vad det heter. Så om du är ny så ska du inte använda Remix, står det på Remix hemsida. Men React Router är 90% samma. Det är bara vårt andra projekt. Okej, okay. Gå in på React Router. Kass introduktion, dokumentationen är dålig. Känner bara, jag vill absolut inte hålla på med det här. Kolla på Next.js. Okej, okay, men allting verkar vara så här fokat på, vi ska göra server-side rendering av saker. Men jag bara, nej, men jag vill inte. Nej, jag vill inte. Ni får gärna göra det, men hela grejen med det här var att jag inte vill liksom, jag vill ha mitt API och jag vill ha ett frontend till det. Och sen gick igenom deras tutorial, tog väl någon timme, och så kom man till en punkt så liksom, och så här, skapa ett Vercel-konto och så här, okej, okay, det är Vercel som skapar det här. Okej, okay, de vill låsa in mig i deras, bara, nej. Så sen var det bara så här, vet du vad, jag orkar inte med den här skiten, jag kör, det får bli lite spaghetti med HTMX. Jag får refakturera lite. En annan rolig sak, inga av de grejerna som de exemplen som jag gick igenom kändes snabba överhuvudtaget. Det var hela tiden en fördröjning, varje klick man klickade så här liksom, fördröjning, så här, alltså en halv sekund, 300 millisekunder. Så jag tänkte bara så här, ska det vara så här? Eller liksom, är det något debuggläge eller någonting? Eller liksom. Så jag gick in på den där sajten som jag byggt åt min fru, hennes e-handelsbutik. Som jag byggt med server-side rendering i ASP.NET Core, Razer och hostad på en 5 euros Hetzner-burk. Blicksnabb. Jag vet inte, det känns som, jag antagligen, alla säger att det här är the shit, och, men jag måste missa någonting, jag vet inte, jag är inte alls imponerad. Och allting bara känns som ett enda stort hack med allting.
Men, jag tror det finns ett par anledningar till varför det är så här. Det ena är att det här är så här prime, lösa problem. Inte lösa problemet som man har, utan lösa problemet som man vill att man skulle ha. Det är kul att bygga routers och ramverk. Och så blir man distraherad och hoppar vidare till nästa router-projekt. Så att liksom det är som churn. Och jag vet att det är en meme i det här laget att allting churnar i JavaScript-världen. Men jag upplever extra så med React, för jag tittar in i den världen en gång varannat år ungefär. Och då liksom, jaha, nu ska jag köra NPM install. Höhö, ska du använda NPM install? Du ska använda Yarn. Jaha, kör jag på det då. Och sen så går det 2 år till. Och så, ja, nu ska jag köra Yarn. Höhö, kör du Yarn? Du ska köra NPM. Och det liksom går fram och tillbaka. Och man måste hålla sig så uppdaterad. Det är liksom, kunskapen ackumulerar inte på något sätt.
Nej, jag håller med. Det var liksom så här, jag satt och läste så här testimonials för det här Next.js på deras hemsida. Då skryter de att vårt UI sparar på användarinput inom 100 millisekunder, någon på Adobe. 100 millisekunder, det är ju en evighet. Nej, men sådana grejer. Så liksom, och jag byggde den i release-läge och allting. Liksom, och det är fortfarande så liksom en enkel, ganska enkel sida. Jag tror det var 600 kilobyte som jag skulle hämta ner. Mm. För i princip ingenting. Hastigheten blev inte bättre. Det är liksom fortfarande så att man klickar på en länk. Och då ska den ändå så här köra så här prefetch. Och då provar jag både med så här server-side rendering och klient-rendering.
Mm.
Ingen skillnad. Jag vet inte om det är Node som är fruktansvärt långsamt att processa när det kommer till server-sida. Men det, även klient-sida. Jag vet inte, jag förstår inte liksom hur det, bara, för jag trodde att jag hade gjort något fel liksom, eller så här, ja, men det måste vara typ debugger, det är för mycket inkluderat i.
Mm.
Jag vet inte. Och jag bara känner mig så jävla gaslightad så här, liksom. eller jag frågar, snarare frågan. Ja, exakt, gaslightad. Så här, liksom, alla säger till mig att det här är the shit och att det är så snabbt och det är så bra. Men jag ser inga som helst bevis på det.
Mm.
Så folk får gärna så informera mig om vad jag gör för fel. Men när jag kör den e-handelssajten som är byggd åt min fru där. Mm. När jag kör den med en debugger attached. Och lokalt. Och jag kör databasen i en container. Den är 100 gånger snabbare än Hello World-exemplet. Och då har man en massa databas-queries inblandade. Och, ja, men du vet. Så det kan inte vara jag som gör någonting fel. Det måste bara vara långsamt och folk bara vant sig vid att det är så långsamt.
Jo, men du, jag hade ju två anledningar. Och nu kommer jag på den andra som jag inte sa. Och det andra är att det är så här Five Monkeys-syndrom. Vet du vad det är?
Nej, jag vet inte.
Man har... Det var ett experiment, jag vet inte om det var på riktigt eller bara påhittat, men man hade 5 apor i en bur och så satte man bananer högst upp i en stege och så typ så fort någon apa försökte klättra upp för den så duschade man den med iskallt vatten. Och sen så bytte man ut en apa och den försökte ju såklart klättra upp och hämta bananerna och då spöade de andra aporna upp den för att den... För att de vill inte bli duschade med kallt vatten. Och så bytte de ut alla aporna. Till sist så var det ingen som mindes varför man inte fick klättra upp. Utan de visste bara, ja, men försöker någon ta banan, då åker man på däng.
Jag är den nya apan.
Nej, men det är lite samma sak. Man har glömt bort varför man... började med React i första hand och liksom att det går faktiskt att rendera saker på servern och det är ganska snabbt och smidigt. Och det absolut, det har sina brister till korta kommanden och det passar inte för alla situationer, men utvecklare som ett kollektiv har glömt bort att man kan...
Jo, absolut. Men det är det som är kul, för jag provade ju med server-side rendering med i, tror jag, Next.js.
Mm.
Och då kunde man även säga enabla prefetch för vissa sidor.
Mm.
Och jag såg ingen skillnad i liksom hastighet. Så jag undrar så här, vad är flaskhalsen så här, deras, har de en jävligt kass webbserver, alltså Node?
Mm.
Eller är det liksom bara hela deras värld så långsam?
Har du varit inne på McMaster.com?
Den e-handelssidan för, ja, där de har sprängskisser på grejer. Och...
Ja, precis. Och den är byggd med... det är typ den snabbaste sidan på internet. Och den är byggd med ASP.NET Webforms och jQuery. Och den är assnabb.
Och så kolla. Jag känner igen det där. McMaster.
Ja, ni som lyssnar kan
snabb,
också.
Den är snabb som fan är den.
Och det är jätteroligt för med jämna mellanrum så plockar influencers, typ, vad heter han, Wes Boss och Primagen och alla de upptäcker den där sidan och bara, hur fan kan det vara så jävla snabb?
Mm. De har väl lagt ner en massa tid på att få den snabb.
Ja. Det hjälper ju att den har sett ut så här sedan typ 2001, antar jag. Men är det bara React jag har kollat på, eller har du kollat, för jag håller på att titta på State of JS 2024 och React är ju i toppen 82%. Men du har ju även Vue och Angular och Svelte är väl de fyra mest populära.
Mm. Vue har jag faktiskt använt förut. Jag byggde en Duck, ett open source projekt som var, jag skrev i Rust, som var, som samlade in information om byggen.
Mm.
Alltså från, vi hade byggen på massa olika ställen. GitHub Action, TeamCity, Azure, DevOps. Så samlade den ihop information om alla byggen och sen så kan skicka events beroende på saker till bygglampa eller till frontend.
Mm.
Och då byggde jag ett frontend i Vue. Det var väl 3-4 år sedan någonting.
Mm.
Men det är det faktiskt en bra erfarenhet av utvecklingsmässigt faktiskt. Men när jag kollade nu för ett tag sedan, det verkar inte vara jättepoppis.
Nej, det verkar lite på dekis.
Det finns Angular använder vi på mitt gig.
Mm.
Och där är jag aldrig inne och roddar, men jag har sett, och det verkar ju inte så trevligt, tycker jag personligen.
Det känns väldigt enterprise-igt, säger jag, utan att ha tittat jättemycket på det.
Det är väl min uppfattning med.
Mm. Men vad är det ni ska bygga, liksom, vad är det för interaktivitet som är svår att lösa med HTMX som ni började titta på React för?
Nej, men det är olika saker som VisiVig och mycket drag and drop och alltså paneler och sådana saker. Saker som behöver kunna uppdateras. Alltså man kan bygga med HTMX. Absolut, liksom. Jag har gjort liknande saker med HTMX.
Mm.
Problemet bara är att med HTMX här, hur du signalerar någonting på sidan att den behöver uppdateras, då kan du skicka events.
Just det.
Och det blir lite så här att man behöver nästan skriva ner ordningen på saker på ett papper och ha ett gigantiskt flödesschema för att det flyger i vänster, höger och vänster, och varje event triggar ju någonting. Och det brukar vanligtvis vara en get eller liknande, till exempel uppdatera den här panelen nu.
Mm.
Så man kan, om man inte är försiktig, så kan man få väldigt många requests. Och ibland kommer man inte ifrån det. Ibland så här, men jag måste uppdatera den här grejen. Okej, men det involverar att uppdatera 3 andra saker.
Mm.
Och då kanske man har samma, man använder samma data för de där 3 sakerna. Och då hämtar man datan 3 gånger. Så det var lite det så här, man, som vi pratade om, att dels så liksom gör det lite lättare med allt det här liksom rent interaktiva, där uppdatera saker individuellt, men också liksom få lite mer kontroll över när man faktiskt pratar med servern. Men hittills har jag faktiskt inte sett något bevis på att,
alltså den här eventsen är ju, det är ett problem, jag håller med. Det andra problemet med att man skickar mycket data är väl, kan du inte bara uppgradera från en 5 euro hetsnäburk till en 10 euro hetsnäburk?
Tror du att jag gjorde pengar? Jo, absolut. Grejen är att det finns ett sätt att komma runt det med.
Mm.
Alltså man kan ju lösa det med JavaScript, skulle man kunna göra.
Mm.
Till exempel svara på events där, så här, konsolidera dem på något sätt och Man behöver ju inte använda HTMX-footer till allting, men det är väldigt nice att använda HTMX för att saker kan uppdatera sig själv med HTMX. Det är bara ett attribut på diven eller vad det nu är.
Nu vet jag inte hur appen ser ut, men skulle ju inte kunna använda typ, det finns det här, vad heter Preact, som är typ React fast mycket mindre, och bara använda det som liksom så här, en ö av interaktivitet.
Ja, och det är lite det jag, för de här mer avancerade grejerna kanske är rätt väg framåt.
För den har inget byggsteg heller, tror jag. Preact alltså. Det är bara en JS-fil som man drar in och så är det bara att ut och köra och så får du typ React-syntax.
Fast det kan du göra med React. Med. Du kan bara skapa en index.html-fil och sen ta in vad heter det? Det är React och React-dom som JS-filer direkt i skrivtaggarna. Tuta och kör.
Det är en grej som jag stör mig på.
Och behöver också för att få stöd för JSX.
Just det.
Men
det är en grej som jag stör mig på när speciellt när folk pratar om Blazor och typ bundle size, att den är så stor och liksom det bundle sizen i sig är skitsamma. Det är 600k är typ vad en typ hero image tar. Men allting måste ju gittas och parsas och liksom det är ju det som är problemet snarare än överföringsstorleken.
Jo, absolut. Ja, men så är det. Men menar du Blazor WebAssembly eller?
Jag har lyssnat på massa Blazor podcast senaste året och det är en grej som alltid dyker upp att det är så mycket JavaScript som skickas. Alltså även om man pratar server-side Blazor.
Jo, men det ändå det cashas ju.
Ja, men precis.
Och förhoppningsvis så gittas det väl in. Ja, i och för sig kanske inte ska säga för mycket nu. Jag vet för lite om hur JavaScript-gitten i en browser funkar, men man skulle ju kunna tänka sig att den faktiskt cachar det som den har gittat någonstans i något bättre format än just JavaScript.
Och du var inte sugen på Blazor?
Nej. Alltså grejen är att jag gillar inte Razor Pages, om jag är så ärlig.
Okej.
Jag tycker det blir rörigt. Jag tycker det är svårt att få någon struktur över det. Framförallt när man har många sidor som är likadana.
Det kan jag köpa. Och det som jag tycker är jobbigt med Blazor, även om man bara kör Blazor server, är att den försöker abstrahera bort HTTP lite för aggressivt. Så vill du komma åt typ cookies eller ja, vad vet jag, skicka statuskoder, så blir det genast mäckigt.
Har man inte tillgång till någon HTTP-kontext?
Jo, alltså du kan ju hämta ut det. Det är inte jättemäckigt, men hela grejen är att du ska bo i den här Blazor-bubblan.
Okej. Är det för att att saker och ting ska kunna leva utanför en webbvärld? Är det så de har tänkt, eller?
Ja, Blazor bygger ju på, om vi struntar i Blazor OS:en, så hela Blazor bygger ju på att du skickar de ändringar över en webbsocket. Och då måste du följa Blazors livscykel. Och den lirar inte alltid med HTTPs livscykel.
Okej, okay, jag förstår. Står det helt enkelt när du är inne i kontextet av en funktion som körs in i Blazor, så kan det vara så att det är bara ett svar till en webbsocket fråga liksom. Det är ingen HTTP request.
Nej, exakt. Och det kan vara en fördel och en nackdel. Det funkar absolut inte med HTMX. Vilket är synd, för att jag gillar det som jag gillar med Blazor är komponentmodellen eller komponentsyntaxen. Jag gillar den bättre än partials i MVC. Men jag tycker bättre om att MVC är så HTTP nära. Så jag håller på att debattera med mig själv vilken väg jag ska ta. Om jag ska foka på Blazor eller om jag ska foka på HTMX. Och ganska länge har jag fokat på att jag ska bli en Blazor-snubbe. Men jag tror jag ska ta ett år och skita i Blazor och bara köra på HTMX och MVC och se hur det går och utvärdera. Jag tror det är svårt att analysera sig fram till vad som är bäst. Jag tror jag måste känna och klämma.
Nej, men det tror jag med. Jag ska fortsätta undersöka hela den här frontend biten med. Kanske bygga någonting med det, men det ser inte ljust ut, va?
Nej, men jag tror ganska att en sån här hybrid approach, när ni bara använder typ Preact eller Vue eller någonting för de här mest interaktiva delarna, och så resten av appen kan bara vara en MVC / HTMX historia.
Jo, absolut. Det hade varit kul att kunna prata med någon som faktiskt kan någonting om det här. Alltså, jag menar inte att... Okej, det lät fel. Jag menar inte att du inte kan någonting om det här.
Nej, jag kan ingenting. Men jag tänkte precis samma, att vi borde bjuda in typ, jag vet inte, Anton från ASDF.
Ja, så han får garva lite åt alla mina hot takes. du kan ingenting. Du förstår ingenting, Patrik. Nej, men alltså, det är inte omöjligt att jag bara har missat någonting. Alltså, det är inte min, det är inte min värld, så att säga, överhuvudtaget. Men om det nu är så att jag missat någonting, så tycker jag att de här grejerna borde vara tydligare någonstans.
Min upplevelse när man försöker ställa den typen av frågor till folk som är djupt inne i frontend-världen, så får man alltid ett svar som är, jaha, men det där, men använd bara Galactus IS så löser det sig. Det är liksom...
Eller, har du disablat flubbagurg i... För om du inte har disablat den, så får du automatiskt 75% mindre prestanda. Nej, men jag förstår det. Ja, att lösningen är ett till bibliotek. Nästan exakt lite det jag vill komma ifrån, om jag ska vara ärlig.
Det känns som jag upprepar mig för 50:e gången, men det som jag tycker är jobbigt är att det inte finns någon canonical uppsättning av liksom, fine, jag köper att React i sig inte flyger så långt, utan man måste komplettera med massa saker runt omkring. Men det finns liksom inget, använd det här så blir allting bra, utan liksom frågar man 10 frontend-utvecklare så får man 11 olika uppsättningar. Routers och vad vet jag. Bundlers och transpilers och liksom...
Jo, exakt. Jag håller helt med. Det finns lite för mycket... Det känns som att det finns lite för mycket alternativ till saker. Och så, det känns som att en sak som jag reflekterade över igår, det är att det känns som att själva livscykeln för de här biblioteken och ramverken är väldigt, väldigt kort.
Mm.
Alltså att saker kan försvinna när som helst eller ändras när som helst. Att det inte finns något. Jag vet inte om de typ respekterar, om de kör. Jag antar att det är typ Semver eller liknande.
Mm.
Men det känns som, okej, men även om man bumpar Semver så behöver inte allting vara totalt annorlunda. Alltså, det som jag bygger idag behöver inte vara helt utdaterat om ett halvår eller tre månader. Jag tänker på det där Remix GS som jag kollade lite på.
Mm.
Ja, men det verkar bra. Det var bra dokumentation och allt sånt där. Nej, men du ska inte använda det här för nya projekt. Ja, men den här grejen sen i höstas någonting. Okej, kommer man in där. Ja, men här är inte alls lika bra dokumentation.
Mm.
Fanns inte alls lika många exempel. Och så googlar man så här. Remix versus React Router. Och det är liksom folk som har så här diskussionstrådar på Reddit och Quora så här. Vad är skillnaden? Så här, vad ska jag använda? Kan jag fortsätta använda det här? Bara, varför gör ni så här mot er själva? Liksom? Så här, bygg någonting och sen fortsätt bygga på det. Så här, ja. Jag vet inte.
HTMX släppte ju en essay på htmx.org som heter The Future of HTMX som släpptes 1 januari. Och de skriver att vi är typ feature complete. Vi kommer typ fixa buggar, men that's it. API:et kommer vara samma. We're going to work to ensure that HTMX is extremely stable in both API and implementation. This means accepting and documenting the quirks of the current implementation.
Mm. Lovande. Mm. Väldigt lovande. För det är ju, ja.
Men det är ju en helt annan filosofi också. Det ska liksom inte vara allt för alla. Det ska lösa det här väldigt specifika problemet väldigt bra. Och ingenting annat.
Mm. Men då tänker jag också så här, hur många permutationer av en e-handel / försäkringssajt kan det finnas i världen? Varför behövs det så många alternativ? Alltså, det är inte fallet liksom i andra delar av mjukvaruutveckling. Så här, skriver du? Ja, men är det därför skriver era drivrutiner? Ja, men det har kommit en ny grej nu. Nej, men du fattar, såklart, det är inte samma sak. Men det är helt olika, totalt olika domäner. Men vad är det som gör liksom frontend-utveckling så liksom, att det alltid måste ändras så mycket?
Eller liksom det så här? Är för att det är väldigt lätt att ha en subjektiv åsikt. Och typ har rätt också. Och det är mycket look and feel. Så väldigt, det är väldigt lätt för icke-tekniska personer att ha en åsikt. En drivrutin kan du bara skriva på ett sätt. Oh, typ, ish. Jag vet inte, jag har aldrig skrivit en drivrutin. Men jag inbillar mig att det är liksom. Det finns bara två slags drivrutiner. De som funkar och de som inte funkar. Medans en försäkringssajt jättelätt att återuppfinna från first principles om igen. Mm. Vilket gör att vi har jobb, så jag klagar inte, men
det är fel typ av jobb för mig i alla fall. Det här blev nästan som en uppföljning på våran webbutvecklare som en boomer.
Ja.
Det hade jag inte alls tänkt.
Jag ser fram emot nästa vecka när Anders är tillbaka. För han har faktiskt jobbat med React senaste 2 åren.
Okej, okay, jag tycker inte vi ska blanda in massa fakta i det här samtalet. Jag förstår inte vad det skulle göra för nytta egentligen.
Nej, men han, jag tror att han har liknande åsikter som vi, men han har även lite...
kanske mer nyanserade.
Kanske lite mer nyanserat, men han har i alla fall data att backa upp åsikterna med.
Det känns väldigt inte 2024. Allting ska vara känslor och fakta. Checkar ska man ta bort som meta.
Mm. Men inte i EU, läste jag precis innan vi började spela in.
Jaha. För att de får inte göra det.
Nej.
Där. Ja. Ja, man kan säga mycket om EU, men allting är ju inte jättedåligt.
Nej, nej. Att hålla metastången det är de bra på, tycker jag.
Ja, det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om man bara lät sådana företag göra precis vad de ville. Alltså hur mycket mer världen skulle brinna än vad den redan gör.
Do I have news for you? Det är precis det kommer hända de nästa 4 åren.
Ja, men när Trump har intagit Grönland, Kanada och Panama.
Ja. Kommer inte bli tråkigt i alla fall. Den saken är klar.
Nej.
Men jag har tagit bort alla mina feeds nu. Jag har ingenting som feedar mig med saker.
Bra.
Till och med LinkedIn har jag plockat bort från One Password, så jag kan inte logga in utan att resetta lösenordet.
Hur gör du med 2-faktor då?
På LinkedIn?
Ja.
Vadå 2-faktor?
Ja, du har inte 2-faktor.
Men ja, det kanske, fast det borde väl inte påverka som man...
Jag tror du kan köra... Det är inte lika säkert, men jag tror du kan köra sms.
Aha, okej.
Okay. Också.
Ja, ja. Vi klipper bort det här så går jag... Sätter upp det innan de försöker hacka mig.
Så markera.
Nej. Jaha. Annars då? Vad ser du fram emot 2025?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Jag ser fram emot att hosta massa töntiga små projekt i en VM på Hetzner. Det är jag faktiskt ganska taggad på.
Det låter som en bra grej.
Och jag är taggad på att testa Godot, för jag har köpt massa Godot-kurser till mina barn. Och det ser skitroligt ut. Så jag måste nästan ta en 4 dagars helg snart och playa igenom lite tutorials. Det verkar väldigt tillfredsställande.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Det ser väldigt roligt ut, det jag har sett.
Mm.
Du har sett det här Miguel de Casa, att han håller på att bygga Godot för iOS?
Nej, det har jag faktiskt inte sett.
Så han håller på att bygga en, alltså det är Godot, alltså open source, men han liksom håller på hans nya projekt. Jag tror att han inte behöver oroa sig för pengar sen, efter allt han har sålt till Microsoft.
Mm. Hans nya projekt. Han är projekt, bara för lyssnare, han är alltså snubben bakom Mono.
Och Gnome.
Vad sa du?
Och Gnome.
Jaha. Jaha, okej. Okay. Det visste jag inte ens. Shit.
Nej, men så att han bygger så det och då, fast han bygger liksom så här Swift UI och native controller för saker. Sen liksom så här, ja, men det här UI här är inte bra. Det bygger vi om så det passar en iPad perfekt. Och.
Mm-hmm.
Så målet med det är att man ska kunna sitta och arbeta på sina Godot-projekt på sin padda.
Mm-hmm.
Cool. Och det tycker jag låter väldigt tilltalande faktiskt. att sitta och mysprogrammera.
Mysprogrammera var verkligen rätt ord för Godot. Det är...
Mm.
Det jag gillar, men det är att det är så... Det är så komplett. Det är liksom, du behöver inte massa grejer runt omkring. Du har bara Godot-idéet och du har allting. Du har liksom... jag tror inte du har en 3D-modellerare, men typ nästan allt annat finns inbyggt i idéet.
Mm. Det finns en... Jag såg en jätte... En... Fan, jag vet inte, jag inloggade där. Ah, vi kan ta det en annan gång. Jag hittade en 3D-modellerare till iPad.
Mm.
Som verkar vara väldigt... Väldigt komplett.
Coolt.
Jag kan prata om någon annan gång.
Ja, vi sparar det, för jag tror att Anders också är sugen på att prata Godot och spelutveckling. har vi boomerat klart för idag kanske?
Ja, jag känner ett enormt lugn inombords. All frustration fick komma ut.
Ja, skönt. Då avrundar vi innan jag säger något som får pulsen att gå upp igen då.
Ja, men det tycker jag.
Vi hörs.
Ha det bra.
Hej.